blev alla vänner av. Vart alla dem vi hållit av och älskat så. Jag tror att såna vinden tog den varsamt i sin famn och ro. Eller en dag till deras port. Det kom en främling från en ord i mörkrets namn. Och viska så, det är ju kväll nu. Du måste lämna ditt hotell nu. Nu väntar vagnen, och kanske svarar er där vid: nej, ge mig ännu lite tid. Jag måste packa. Men främlingen från annan ort, han svarar: allt är färdiggjort. Nu ska du komma. Och vad blev alla vänner av? Vart alla dem vi hållit av och älskat så?
Välkommen till Tyresradion 91,4 MHz. Du lyssnar till radiomakare Lena Hjelmerus. Och idag så har jag en gäst här som jag har väntat väldigt länge på. Programmet så kommer jag sen att länka både till mina medicinska poddar, Dr. Lenas hörna och Vård Tyresö, vad händer? Man kan naturligtvis lyssna analogt på slingan när det här programmet ligger ute. Och jag vet idag inte riktigt vilken dag vi kommer publicera det. Däremot så kan du sen, om du lyssnar digitalt eller har laddat ner Tyresö Radions nya app, lyssna på det här hur många gånger du vill och var som helst i hela världen. Och du hittar oss då på tyresoradion.se. Men nu så ska vi ägna oss åt några lite viktigare saker. Och välkommen hit. Och du heter?
Torsten Mossberg.
Torsten, jag har väntat så på att du och jag skulle kunna mötas. Jag började tänka på det här programmet redan före jul. Men sen av olika anledningar så passade det inte mig och så passade det inte dig och så blev det sommar. Och nu, äntligen, är vi här. Mm. Och lite beror det på att du har ett annat ärende också till Stockholm. Mm.
Till Stockholm?
Till hur du säger, ja.
Okej, okay. Ja.
Du har gjort du har gett ut en skiva.
Det har jag också gjort, ja. Jag har haft en releasekonsert i tisdags kväll, men det var på Ingarö. Mycket trevligt, fullsatt salong i ett stort privathus.
För du är sångare.
Jag är sångare.
Och du skriver också musik själv.
Nej, det gör jag inte. Jag skriver en hel del texter, åtminstone har gjort, men det är inte offentligt.
Nej, och du har gett ut ett antal skivor och nu har du en ny skiva på gång. Och jag hoppas att vi ska kunna spela lite grann ur den sen i det här programmet. Så att jag kan inte idag när vi läser in säga precis vad vi kommer att lyssna på. Men någonting från din nya skiva, det har jag lovat dig.
Ja, ja. Ja, trevligt.
Alla som kommer hit brukar få önska sig en önskelåt, men jag tycker att i ditt fall så är det väl bättre att vi spelar dina egna.
Ja, det är ju trevligt om det hörs kanske.
Ja, ja, men du, vem är du?
Jag är narkos- och intensivvårdsläkare.
Mm. Och så tror jag faktiskt jag hörde talas om dig allra första gången, men det måste ha varit någon gång på 70-talet, tror jag. Mm. eller så.
Ja, men då undrar jag vad det kan ha varit som du hörde då.
Det minns inte jag vid det här laget.
Nej, jag jobbade mycket med näringsfrågor och nutrition och jag fick förmånen att ge ett stort antal internatkurser i nutrition till kollegor. Och det var läkemedelsbolaget Vitrum då som finansierade det mesta av det, men samtidigt var de godkända som vidareutbildningskurser för läkare som man kunde liksom lägga till dem på sitt CV. Och det var fantastiskt och det är klart att då hördes jag i det sammanhanget.
Ja. Och jag var intresserad av smärta och det fanns en doktor som heter Glenn Hägerstam på Astra, Glenn någonting.
Mm,
ja.
Mm.
Ursäkta om jag säger fel namn, men någonstans där så vet jag att jag hörde dig.
Precis. Mm. Efter ungefär 20 år i kliniken så började jag bli anlitad av Socialstyrelsen och på tillsynssidan då, innan IVO skapades, så var ju tillsynsmyndigheten inom Socialstyrelsen.
IVO fanns ju som begrepp. Och det är ju, vi kanske ska säga då, att det är Inspektionen för vård och omsorg. Men idag så är det ju en egen myndighet.
Mm, mm.
Men på den tiden så låg det under Socialstyrelsen.
Just det. Och jag anlitades när jag var chef i Södertälje för intensivvård och narkos och operation och alltihopa. Så för att bedöma ärenden, tillsynsärenden. Alltså det vill säga att det var anmälda händelser i vården och då vill man ha någon form av yttrande som så kallad föredragande läkare. Och ja, de måste ha tyckt om mina yttranden, de användes och när det blev ett jobb ledigt som chef för tillsynen i Mellansverige, alltså mellan Norrtälje och Södertälje, alltså hela Stockholmsområdet, då uppmanades jag att söka det jobbet. Och det gjorde jag.
Och då fick du den fina titeln medicinalråd.
Ja, just det. Och jag var direktör och enhetschef och medicinalråd. Jag hade tre titlar, det var lite löjligt. Ja, mamma tyckte det var fint med medicinalråd i alla fall.
Ja, men man kan glädja någon människa med sin titel
ja,
i alla fall.
Ja, det spelade inte så stor roll för verksamheten, men det var en väldigt intressant verksamhet. Som innebar besök i på olika vårdinrättningar och bedömning av alla de här Lex Maria-händelserna som anmälts.
Ja, och Lex Maria, det är ju när man är skyldig från vårdens håll att verkligen anmäla och inte försöka mörka någonting.
Sen
finns ju nu motsvarande också Lex Sara för att även personal på golvet kan man säga.
Och då undrar alla vem den där Maria var.
Ja.
Maria sjukhus var det som skulle lägga lokalbedömning på en patient som skulle operera en hand tror jag det var. Och sprutade någon form av vätska i den här armen som gjorde att armen blev obrukbar istället för lokalbedömning alltså.
Ja.
Och det där försökte man mörka och sa vi har inte gjort något fel. Men man hade olika små glasbehållare med olika vätskor i och ingen märkning och någonting. Hemskt lätt att ta fel. Så det här var ju ett syfte att då det här skulle inte upprepas förstås.
Nej.
Så att då blev det en lag så småningom.
Vad spännande, det visste inte jag om. Men det är klart jag vet att det måste ha funnits en historia bakom. Men inte att det var Maria sjukhus.
Det var inte Jesu moder menar
jag. Nej.
Som är skyldig till detta.
Nej.
Ja, i alla fall. Så då jobbade jag i Socialstyrelsen. Men efter att ha varit chef för tillsynen då i 7 år tror jag. Så bad jag att få slippa vara chef, för att det innebär ju också att man har en stor personal som drar väldigt mycket energi och som inte alltid fungerar förstås på alla ställen. Och då började jag på rättsavdelningen och delta i föreskriftarbete, jobbade med föreskrifter om blod, vävnader och transplantationer. Därför att det hade kommit ett EU-direktiv för hela Europa då förstås, att vi skulle ha samma standard på till exempel blod och vävnader i Italien, Spanien som i Sverige. Mycket intressant och det innebar flera resor till Bryssel och diskussion med departement och EU förstås, kommissionen. Väldigt roligt jobb.
Mm.
Så att jag blev kvar i Socialstyrelsen ända tills de kastade ut mig när jag var 69 år. Alltså i 12 år ungefär. Mm.
Men ditt intresse för de etiska frågorna och hur man lever upp till lagtexten, det har ju fortsatt.
Ja, och det började faktiskt i Socialstyrelsen, för jag blev tidigt vice ordförande i Socialstyrelsens etiska råd. Och hoppade in då. Ordförande var Nina Renqvist i början, och sen var det ofta Kjell Asplund när han var direktör eller generaldirektör. Ja, oavsett vem så hade de inte så mycket tid för den där diskussionen, utan det får du ta, Torsten, sa de.
Det finns ju, dels har vi Statens medicinsk etiska råd. Mm. Det är ju en grupp som är sammansatt av både politiker och vanliga människor och fackfolk. Det är en större grupp och den är ju bredare. Men sen har vi inom läkarkåren så har vi ju två organisationer. Vi har dels vårt fackförbund, Läkarförbundet. Och sen har vi också en, ska vi kalla det för en intresseorganisation som heter Läkarsällskapet. Och det Läkarsällskapet gör i etiska frågor, det är väl framförallt att ordna föreläsningar och debatter och lyfta frågor som känns angelägna. Läkarförbundet, där har du också suttit i, ska vi se om jag säger rätt här, etik- och ansvarsrådet.
Mm, precis. Jo, det är alldeles riktigt att vi har två läkarorganisationer. Egentligen är det så att Läkarförbundet är den i huvudsak fackliga organisationen. Läkaresällskapet är en i huvudsak vetenskaplig organisation. Men vi har varsitt etikråd. Och vi har under åren haft lite olika syn på etiken. Men vi samordnar alltid detta. Förlåt mig. Genom att ha ett gemensamt möte en gång om året. Läkarsällskapets ordförande i det etiska, deras etiska råd är ofta också med i Statens medicinska etiska råd. Vilket jag har ondgjort mig över. Och sagt till Smers ordförande att jag tycker att vi ska också vara med från Läkarförbundet. Men det blev inte så.
Samtidigt så kan jag ju tycka att ju fler människor som är engagerade, bara de har något sån här likartade ställningstaganden. Mm, mm. Men det är klart att läkargruppen som ju jag också representerar då har ju en speciell kunskap, men också den här lite utsatta ställningen att vara den som också ska ibland genomföra och se till att det blir korrekt.
Ja, det var ju så att jag efter att ha blivit pensionerad från Socialstyrelsen så fortsatte jag att vara aktiv i Läkarförbundet och började jobba i föreningen Seniora läkare, en undergrupp kan man säga till Läkarförbundet. Och,
det är vi som är pensionärer.
Ja, det är, i stort sett ja. Är det ju så. Och det är ganska många. Det är ju nästan, ja det är en tjugondel ungefär av Läkarförbundets medlemmar som är över 65. Så att det är en ganska stor grupp. Och då så valdes jag in i Läkarförbundets styrelse där jag satt i 4 år. Det var ungefär då under coviden. Mm. Och samtidigt så efter något halvår så blev jag ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Vilket då innebar att jag fick ta mycket av dödshjälpsdiskussionen, för det blev ju aktuellt under den här tiden då.
Ja, den hade ju börjat lite tidigare tror jag.
Oh ja, det är egentligen börjat den för länge sedan.
Det finns ju, jag har suttit och läst och letat lite grann att redan 2017 så hade man i Läkartidningen en genomgång av en av de modeller som då hade tagits fram som heter Oregon-modellen.
Mm, mm.
Och de som skrev den artikeln 2017 i Läkartidningen, de var väldigt kritiska. De tyckte att man hade på något vis fuskat. Man hade varit lite för generös, för kort. Det ska vara en tvåläkarbedömning, men bara med 2 veckor emellan. Och man tyckte de där 2 veckorna emellan var för kort tid. man menade att man fångade upp personer som egentligen inte alls ville ha dödshjälp. Och den här artikeln blev ganska omskriven. Sen 2019 så hade man ytterligare en genomgång av hur det såg ut i Sverige. Och det här var ju före pandemin. Så att pandemin gjorde ju att saker och ting blev väldigt mycket annorlunda. Jag, under den här tiden så jobbade ju jag då på som medicinsk ledningsansvarig för ett ganska stort antal äldreboenden. Och det har jag berättat här om i Tyresöradion förut, hur jag tänker när det gäller när man bor på ett äldreboende. Och min tanke är ju då att om det går med den som det gäller. Nu är det ju ofta väldigt svårt dementa människor som inte kanske varken kan närvara eller kan följa en diskussion. Men att man har ett samtal med deras anhöriga så att man vet lite grann vad har den här personen velat tidigare? Har den någon gång uttryckt hur den vill se på sitt eget liv och hur den vill sluta sina dagar? Men sen så vet jag ju idag att alla sådana beslut som man tar på ett äldreboende, de gäller ju inte så fort man har lämnat äldreboendet. Utan nästa vårdgivare ska då göra en ny bedömning. Och då är det ju så att det finns en oro att äldre personer som flyttas till ett akutsjukhus i de sista dagarna av sitt liv får en ovärdig övervård. Och där anhöriga också hamnar i väldigt konstiga situationer. Där man möter många olika människor. Och där det inte finns liksom den här diskussionen. Sen har jag ju också alltid sagt att händer det akuta saker. Bryter man benet så ska man naturligtvis få det åtgärdat. Men de här allra sista dagarna är det många gånger ju bättre, tycker jag, att få sluta sina dagar på det stället där man har bott en lång tid och där man känner personalen och personalen känner den det handlar om.
Jag tycker vi ska backa lite grann till ungefär 2009-2010. Vi fick ett brev till Socialstyrelsen då och det var en kvinna som var helt beroende av ventilator, respirator, hemvård med respirator. Som skrev till Socialstyrelsen och bad att få slippa behandlingen. Och det första svaret som kom ut från Socialstyrelsen var absolut inte. Men den jurist jag arbetade då med, Maria Jakobsson, och jag, vi funderade på det där och sa vi har väl egentligen ingen tvångsvård i Sverige annat än när det gäller psykiatri i vissa sammanhang och när det gäller infektionsspridning. Utan du kan ju säga nej till vård om du är vid dina sinnens fulla bruk, som det heter. Så vi funderade mycket på det där och skissade på ett svar till den här kvinnan som i princip innebar att hon hade helt fullt rätt att slippa behandlingen. Med full vetskap om att hon då skulle dö. Ja, dåvarande generaldirektören skrev på vårt brev. För att det är alltid generaldirektören gör så.
Var det Barbro Westerholm? Nej.
Var det Asplund kanske? Eller Holm? Jag minns inte riktigt vem du var. Ja, det står väl egentligen här vem det är som skrev på. Och det där resulterade naturligtvis att vi... Ja, det var Holm.
Ja.
Att,
jag har skrivit en lärbok tillsammans med Holm.
Ja, du har det. Då måste man ju fundera på vad det egentligen vi skrev där. Och vad var det som gjorde att alla sa nej till en sån begäran att man skulle slippa en behandling? Och det är ganska djupt rotat, eller åtminstone var det i läkarkåren, att man ska behandla alla till det yttersta. Och det var då vi... tillsammans skrev en föreskrift som handlar ju om livsuppehållande behandling. Och där också vi bifogar en handbok som jag har här framför mig ju, som heter om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Föreskriften heter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling. Föreskriften talar egentligen om att man ska följa vetenskap och beprövad erfarenhet, och när man ska ta ställning till sådana här frågor så måste man vara flera legitimerade och man ska dokumentera ordentligt. Det är liksom ingen märkvärdig föreskrift. Den skriver bara egentligen fram den lagstiftning som redan finns. Men den här handboken är ju det värdefulla dokumentet som berättar hur man ska tänka, eller ska, hur man bör tänka och vad det finns för möjligheter. Alltså det finns ju två tillfällen när man inte ska fortsätta med livsuppehållande behandling. Dels är när behandlingen gör mer skada än nytta. Den är meningslös. Och det handlar väldigt mycket om intensivvård, när man ser att all behandling vi sätter in, den ger bara plåga för patienten. Då måste den avbrytas. Det andra tillfället är precis som den här kvinnan. Det är när man själv väljer att jag vill inte fortsätta med dialys eller ventilator eller vad det nu kan vara för behandling. Så de två tillfällena är skildrade här. Och varför tjatar jag om det nu? Jo, därför att det gäller ju precis samma sak om man är äldre och kommer in på ett äldreboende. Nämligen att man måste tillsammans med läkare och personal ta ställning till om just jag, den här patienten, ska få livsuppehållande behandling i livets slutskede eller inte. Och de flesta säger ju, jag vill inte vara med om det.
Nej.
Och det är ju väldigt viktigt att respektera det, och att det där blev ju brännande i samband med coviden, tycker jag. Därför att många hamnade, jag kommer ihåg köerna vid Södertälje sjukhus där man skickade in massor av äldre människor som egentligen absolut inte skulle ha någon form av sjukhusvård.
Min erfarenhet från äldreboendena är ju att dialyspatienterna, de kände själva, jag hoppar över dialysen den här gången.
Just det.
Och nästa gång så sa de, ja, jag åker nog inte idag heller.
Nej.
Dialyspatienterna var ju rätt så klara i huvudet. De var på äldreboendet men de åkte till sin dialys. Sen har jag också en erfarenhet som jag nog aldrig glömmer. Och det var en man som hade både en ventilator och en sån här kontinuerlig sug. Hade väldigt svårt med sin andning. Han hade två apparater inkopplade. Och han trodde att han måste åka ner till Schweiz. Och han var så bekymrad hur han skulle ta sig dit. Om han skulle åka tåg eller om han skulle flyga med sina apparater. Och där tog jag ett samtal tillsammans med honom och hans son. Och så förklarade jag att det finns kliniker i Stockholm. Det finns palliativa sjukhem eller sjukhus. Och det är i det här fallet. Jag hade kontakter med Ersta där jag hade jobbat tidigare. Och där man då tillsammans kan pröva när är det, vad händer om vi stänger av den ena apparaten och sen den andra apparaten. Och för den mannen och hans son så var ju det som jag hade kommit med en gräddtårta. De visste ju inte att det här fanns, att man kunde göra på det viset.
Nej.
Och han fick vänta något dygn innan han fick en plats på en palliativ enhet. Men han fick ett väldigt fint slut där. Så att nu är ju de här palliativa specialenheterna ganska begränsade. Men det finns ju på nästan alla sjukhus en konsultfunktion. Mm. Det finns en palliativ doktor som man kan ringa. Och som på Södersjukhus till exempel så är det en anestesiolog, då, en narkosläkare. Som också är palliativt kunnig. Nej, hon är ett kirurg faktiskt från början. Men man kan tillkalla henne från vilken avdelning som helst på Södersjukhuset. Och få ett råd på plats. Så att de här palliativa konsultationerna, de tror jag används alldeles för lite idag. För de som jobbar med sånt, det är ju erfarna människor som också har gedigen kunskap om hur lindrar man svåra besvär på bästa sätt.
Ja, som du vet så, alltså min ståndpunkt hela tiden under den här tiden jag var ordförande, den beror ju delvis på egen övertygelse, men väldigt mycket på att som läkare och medlem i Läkarförbundet så bör man följa våra etiska regler, där det ju står att man ska inte medverka till att avsluta en patients liv. Och vi gjorde ju en enkätundersökning till läkare som är medlemmar i förbundet och fick förvånande en ganska jämnt svar. Det var väl 41% som sa att de tyckte nog att dödshjälp skulle kunna förekomma och sådär. Så att det var mest för att jag ville veta hur kollegorna ställde sig. Och det visade sig att de äldre kollegorna ville inte ha dödshjälp. De yngre kunde tänka sig det. Men då ville jag få bort fokus ifrån dödshjälp hela tiden. Det låter så enkelt och fantastiskt. Och jag ville försöka lyfta den palliativa vården. Så jag kontaktade företrädare för palliativ vård i Sverige, ordförande för de olika föreningarna där. Så att jag kan hjälpa er, vi kan ordna möten tillsammans, vi kan ha diskussioner, vi kan skriva tillsammans så att ni syns. För min uppfattning då och fortfarande är att den palliativa vården syns inte.
Nej.
Ingen som tror att man kan få palliativ vård, det kan man få på de allra flesta ställen. Alltså nu i den här regionen i Stockholm så finns det en fantastiskt stor hemsjukvård som är ett fantastiskt exempel på palliativ vård. Otroligt många vårdplatser som de sköter här runt i Stockholm. Och det finns kollegor som kan det här över hela landet. Även om de inte har vårdplatser så är de konsulter som kan presentera vilka möjligheter det finns. För att det mesta när man deltar i den här debatten handlar ju om att man får inte hjälp, man är hjälplös, man får svåra smärtor som ingen kan behandla och sådana här saker. Det stämmer ju inte.
Nej. Och det här är ju jätteviktigt det du säger, att läkarens uppgift är att bota i första hand, men också att trösta,
lindra och trösta.
Och trösta. Mm. Det är den gamla hippokratiska eden. Och den svär vi ju inte längre idag, men den är bra att ändå ha i minnet att trösta innebär också att se till att folk får ett bra avslut. Och jag håller helt med om att den palliativa vården är relativt osynlig. Det är lite spännande att titta utöver Europa och också naturligtvis att lyssna på Frankrike är ett ganska bra exempel. För när jag började, så i Frankrike om man fick en cancerdiagnos, då blev man hemskickad. Ingen talade om vad man hade, men eftersom patienterna blev hemskickade så visste de att de skulle dö. Sen så svängde pendeln åt andra hållet så man fick en informationsplikt. Och den tror jag vi är i lite grann idag också i Sverige. Att man till varje pris måste förvissa sig om att patienten vet vad den har för sjukdom. Och att vad det är för typ av sjukdom. Och jag hörde här senast förra veckan när jag träffade kollegor att det där är... kan bli väldigt stötande. Liksom. En yngre doktor som hela tiden säger, men du vet väl att du är väldigt svårt sjuk. Sen, nu har det alltså svängt i Frankrike igen. Frankrike svänger ju väldigt. Så nu vill man ju i Frankrike helt legalisera dödshjälpen. Och det är också en trend i Spanien. Och Spanien är lite svårt att förstå, för Spanien var tidigare ett land där man satsade ganska mycket på den palliativa vården. Jag har då genom livet haft en hel del internationella kontakter, och just i Spanien, i Barcelona, så hade vi en stor kongress om den palliativa vården. Men det verkar nu idag nästan helt utraderat. Och det här funderar jag lite. Ligger det i tiden? Är det den moderna människans önskan att själv få bestämma? Eller vad ligger bakom det här?
Bakom informationsplikten, så att säga, den man känner som läkare. Jag håller med om att jag tror att man skriver det på näsan alldeles för mycket. Jag läser just, har hunnit en liten bit in i Per Svenssons bok med essäer där han beskriver. Och han beskriver egentligen inte just det, utan han förstår ju av undersökningarnas art att han lider av en tumör. Han blir gul och sen förstår han så småningom, ja, tumör, är det en tumör? Och då säger man bara, nickar bara kollegorna. Och sen så småningom så berättar de, men de är ganska försiktiga. Han verkar väldigt glad åt det, att han inte får det skrivet på näsan så där. Ja, du vet väl att du ska dö, men vi vet inte när. Ja, så det ska vi alla. Nej, det är konstigt. Men du, Spanien, och jag tittar just på artikeln ifrån Smer här 2025, alltså 2024 är det faktiskt, när de hade skrivit en ny variant av sin genomgång av dödshjälp ifrån Smer. Då skriver de att Spanien har infört dödshjälp, men jag tror Frankrike har väl ganska nyligen en lagstiftning också.
Ja, ja.
Så att det ökar ganska betydande i
det
Europa.
Det.
Men, och där finns ju alltid en risk, som du antyder, att om man har en lagstiftning om dödshjälp och det går att begära och man är ganska frikostig, att den palliativa vården kommer i skymundan.
Mm. Ja, jag har ju då ett internationellt nätverk och väldigt tidigt så träffade jag ju holländska doktorer.
Mm.
Bland annat en kollega då som också arbetade på ett liknande äldreboende. Anhöriga tog hem patienten över helgen på en permission och sen kom patienten aldrig tillbaka. Och hans hustru var apotekare och han sa att han kunde se på henne på morgonen när hon skulle tillreda drogerna. För det finns ju också ett sammanhang, framförallt för den gamla människan, men framförallt även för yngre människor. Det finns barn, det finns barnbarn, det finns barnbarnsbarn. Man räknar med att ett självmord, oavsett om det är ett vanligt självmord eller om det är någon form av att dödshjälp, ligger kvar minst 3 generationer i släkten. Det är ingenting som går spårlöst förbi. Och det kommer alltid att finnas frågor från närstående. Vad var det som gjorde att min farfars far inte ville leva längre?
Just det.
Så att det är väldigt egoistiskt att glömma människorna som finns runt omkring. Oavsett om de nu är apotekare och ska till...
Det var intressant tycker jag när vi gjorde den här enkäten med läkare. En del vill inte svara överhuvudtaget. Det har aldrig förekommit på våra fullmäktige att vi har haft den här frågan uppe. Som är egentligen av media och folk verkar ha stor betydelse. Men det är oerhört få av kollegorna som har fått en fråga om de ska hjälpa en människa att dö eller inte. Min fru, hon fick ju en svår leukemi och vårdades i hemmet då 2015-2016 och dog för 10 år sedan. Hon bad aldrig mig, som ändå skulle kunnat ge mig en enkel injektion henne och slippa lidandet som ju var svårt mot slutet. Nej. Och jag har aldrig varit med om det annat än att anhöriga önskar att patienter ska avlida. Och det har handlat om pengar eller annat. Men det känns som en icke-fråga för väldigt många kollegor detta.
Ja.
Som verkar vara på något sätt så stort i liberalismens tid på något sätt. Jag vill bestämma över mitt eget liv och jag ska bestämma när jag ska dö och jag ska bestämma vad jag ska ha och vad jag ska vara. Alltså, det verkar inte inom vår profession vara någon jättefråga.
Nej,
det är intressant tycker jag.
Och det finns ju den relativt ändå högljudda gruppen Rätten till vår död.
Ja.
Det slog mig också här nu för inte så länge sedan när man fick ställa frågor till politiker på radion. Det fanns en person som ringde in varje dag och frågade varje parti hur de ställde sig i dödshjälpsfrågan. Och den gruppen är högljudd.
Ja.
Men det är icke lagligt att döda en annan människa i Sverige.
Nej.
Och vi har ju en kollega då som gick ut väldigt hårt, Staffan Bergström.
Ja.
Och han blev ju också av med legitimationen.
vilket kritiserades mycket av flera insändare i Läkartidningen och i daglig media.
Ja.
Där man tyckte att man hade betett sig egendomligt från myndigheternas sida. Och jag kan väl säga det att det var väl IVO:s beslut var väl ingenting de skulle känna sig så riktigt stolta över, tror jag. Men det är i brist på någon slags utvecklad lagstiftning på området. Det finns ju inte. Ja, men det man kan titta på, det är vår handbok där från 2011. Där finns det många funderingar och hänvisningar till lagen. Ja, den har de använt mycket, kan jag säga.
Ja,
och att begära att hans legitimation skulle dras, det var nog inte så lätt. Det tog ju flera år för ansvarsnämnden att besluta också. Mm. Vilket indikerar att det var en enormt svår fråga att ta ställning till. Mm. Och det saknas ju liksom beskrivningar av hur man ska bete sig när sånt här händer. Vi har ju haft andra stora händelser, Natthi Kodimblad, den här mannen som av tradition, hans pappa tog ju samma väg ut. Det var intressant med honom, tycker jag, för han var inte döende. Under den här tiden har ju alltid Oregon-modellen varit förhärskande, att man ska räkna med att patienten ska avlida inom ett halvår ungefär. Och så kommer en man som säger, jag vill dö, men och jag tycker det är konstigt att jag inte får dödshjälp, säger han då. Men alla var ju medvetna om att de flesta över världen krävde just att man skulle vara dödssjuk och avlida inom ett halvår. Ja. Han kunde ha levt 5 år till, minst. Så det var en mycket egendomlig situation, tycker jag. Och det spädde på RTVD, rätten till vår döds argumentation, otroligt. De var ganska bekymmersamma. Det blev mera en religiös underton i det hela, utan att de var religiösa. Man tror på den här lösningen. Och att argumentera emot en tro, det går ju inte. Så det var debatter som jag aldrig kunde vinna, kan man säga, när jag uppträdde med det här. Det var ganska sorgligt alltihopa, tycker jag, med hans argumentation. Och jag kan nu hålla med om att det finns extrema smärttillstånd där man faktiskt har oerhört svårt att nå patienten.
Ja, och
lidande.
Och jag har ju då en väldigt stor erfarenhet av väldigt mycket, eftersom jag har jobbat i princip hela mitt liv med det här. Och det finns situationer som jag också tänker tillbaka på med en viss fasa, att vi inte kunde riktigt ända fram. Men samtidigt så kan jag efteråt se att hur mycket vi än hade sprutat och gett, vi hade till och med narkosläkare på plats för att söva patienten.
Ja.
Och ändå så fick vi inte vederbörande helt smärtfri. Så att det finns situationer, men det tar slut förr eller senare. Alla kommer vi dö. Det tar slut förr eller senare. Men man måste, när man jobbar inom det här, vara ödmjuk. Och man måste hela tiden minnas att det finns mörka sidor i det här. Det gör det.
Ja, och jag har blivit lite mer ödmjuk med åldern. Och brukar numera, om det här kommer på tal, erkänna att det är så. Vi kan inte nå allt.
Nej.
Men det finns ju ändå den terminala sederingen att tillgå. Att man kan få sova in i döden.
Ja, och då måste jag berätta då att det går ut på att man får ett dropp som innehåller ett sövande medel.
Mm.
Och sen så, beroende på lite situationen, så kan man av och till minska på takten och se hur mår vederbörande när de blir lite vaknare. Och mår de jättedåligt så kan man öka på dropptakten igen. Och det här räknas ju då som en etablerad behandlingsform inom den palliativa vården. Men den kräver skicklighet och den kräver kunskap för att se till att det går på ett bra sätt. Det handlar ju inte om att förbruka hela läkemedelsförrådet på en gång. Alltså det finns man måste kunna dosera det här, precis som jag kom till Radiumhemmet, jag jobbade ett år på Radiumhemmet. Och när jag kom dit så hade vi fanns det en slags dropp som man satte när folk kom in och hade det jättejobbigt. Men då gjorde vi en, Helena Westerberg och jag, vi hade en personalutbildning av all personal på Radiumhemmet för att de skulle lära sig att smärtskatta, att de skulle lära sig hur en smärtpump fungerade, alltså det här tekniska, för att man skulle slippa det här att hänga på de här droppen mitt i natten därför att man inte visste vad man skulle göra.
Nej, precis.
Och det, den utbildningen tror jag hade en väldigt god effekt där på Radiumhemmet.
Ja, man måste ju sortera upp, är det smärtor, är det ångest, vad är det annars, vad är det för någonting existentiellt? Nej, men belackarna säger ju att vi som gör då tar livet av patienterna med den behandlingen, alltså en terminal sedering som du skildrar, som innehåller då lite analgetika, smärtstillande och lite sömngivande medel. Men det anser inte vi. Vi anser detta är en medicinsk behandling som är berättigad i det sammanhanget för att lindra ångest och smärta. Att det sen eventuellt, vilket inte är klarlagt, kan förkorta livet kanske några timmar eller så. Det spelar ju egentligen väldigt liten roll. Det är ju ändå inte någon form av dödshjälp. Nej. Utan det är medicinsk behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Mm. Sen finns ju också alltid den här diskussionen om dropp eller inte dropp. Och där finns ju också möjligheten att ge tidsbegränsade dropp. Dropp i 2 dygn, dropp i 3 dygn, vänder det inte. Nej, då tar man bort droppet. För det som du sa tidigare här under samtalet, det är en behandling som också kan öka lidandet väldigt mycket eftersom man får för mycket vätska i kroppen som kroppen inte kan göra sig av med.
Nej, men det är, det är groteskt om man ger dropp som ger andningssvårigheter och ökar på trycksår och allt. Nej.
Sen ska man ha klart för sig att det gick ett tv-program här, och det är ett halvår sedan någonting, där en dotter uppfattade att mamma fick felaktig palliativ behandling, och det fick hon ju också.
Uppdraggranskning.
Ja, och där vet jag att en av mina palliativa kollegor väldigt drastiskt i det programmet uttryckte sig att den där personal, eller den doktorn som ordinerade, skulle själv behöva få det preparatet, för det var ju ett medel som gjorde munnen väldigt torr och som var helt felaktigt i sammanhanget. Så att det är klart att det uppstår ibland folk som inte vet vad de gör.
Alltså det är lite så, mot dumhet och bristfällig utbildning kämpar man förgäves ibland.
Ja.
Så att det där var verkligen ett exempel på att man inte riktigt visste vad man gjorde.
Nej.
Så att det tyvärr är det ju så inom alla yrkesgrupper att det finns.
Ja.
Och man ska inte haka upp sig på det. Det är bra att man lyfter exempel på det som har gått dåligt, därför att då känner alla till det i Sverige. Nu vet alla palliativmedicinare. Man ordinerar inte per telefon utan att se patienten. Man sorterar upp vilka symptom det är man vill behandla.
Och sjukdomar som man förut inte ville prata om, som ALS till exempel, den har ju fått ett ansikte av att kända personer har låtit kameran följa dem under deras tid.
Någonting som störde mig i mycket av den här debatten då jag kämpade mot de här troende, det var att det vittnade, alltså anhöriga vittnade om föräldrars lidande och önskan att sluta livet. Och då var det ofta så att anhöriga hade lovat pappa eller mamma att få dö hemma.
Mm.
Och min omedelbara reaktion är att om du gör så undandrar du möjligheten för att behandla effektivt.
Mm.
Man kan ha avancerad hemsjukvård, man kan ge väldigt mycket hemma, men en behandling som går ut på att dämpa smärtan från metastaser i skelettet och sådana, det måste ofta ske kontinuerligt och på ett sådant sätt som måste övervakas på ett annat sätt än i hemmet. Så att jag brukar varna för att ge sådana löften, för man vet aldrig vad som händer. Det är väldigt fint om man vill avlida hemma, men om det då innebär att man inte får hjälp mot sin ångest och smärta, då är det inte så bra. Vare sig för patienten eller för anhöriga.
Det måste finnas i så fall en ansvarig läkare som är kunnig.
Och visst, vi
begär väldigt mycket av våra allmänläkare idag när de ska sköta äldreboendena. De är specialister på andra saker, men de kanske inte är specialister på just det här. Man sa tidigare att en vanlig allmänläkare på en vårdcentral träffade 2 döende patienter per år.
Mm.
Och det är skillnad på det och den personal som till exempel nu har pratat om palliativa ombud eller palliativa konsulter som har det här i en specialistutbildning och som har kunskapen och som också då kan ta in på en enhet där man kan ge god omvårdnad.
Mm. Mm. Jag är imponerad av ASIH. De har ju flera dödsfall om dagen här som de sköter.
Ja,
på ASIH-organisationen här i stan. De kan det här.
Jag är ju jättestolt eftersom jag startade det första teamet. Vi hade 30 patienter. Idag finns det 100 team och det är 3000 patienter om dagen som vårdas.
Precis, otroligt
mycket. Det har ju vuxit och kunskapen har ju också vuxit.
Mm, mm. Ja.
Du, Torsten, nu är vi uppe i 44 minuter. Jag tror att vi snart måste sluta för det är ingen som orkar höra på så länge.
Ja. Ska vi sluta? Ska vi prata lite om musik? Och lite?
Ja.
Nej.
Ja. Jo, men det, vi ska försöka få till det här att det blir också lite musik på det här programmet. Men är det någonting som du känner att du skulle vilja ta upp lite mer när det är det här etiska? Jag tror att jag har betat av det mesta här i vad jag tänkte på.
Nej, alltså jag har väl tidigare tyckt att man faktiskt ska ha en någon form av utredning om den här frågan. Det som jag är glad för nu det är att man har tillsatt en utredning om beslutsoförmögna.
Ja.
Jag är lite ledsen för att det inte blir en statlig utredning utan det blir Socialstyrelsen som ska sköta den. Men ändå, man vill lyfta den frågan vilket är väldigt viktigt för alla som vill känna att de själv ska kunna bestämma. Men om man inte kan det av olika kognitiva bekymmer så är det oerhört bra att man ser ut vem ska försvara mig i det här sammanhanget. Så det är jag väldigt nöjd med. Men sen tror jag faktiskt att det skulle vara bra med en utredning om dödshjälp, assisterat självmord och allt vad vi talar om. Som beskriver allt det här. Smers artikel från 2024 beskriver vad som har hänt i Europa under åren. Men man beskriver ju inte riktigt hur lagstiftning ser ut. Hur har man löst de här problemen? Det är väldigt enkelt att säga att jag vill ha dödshjälp. Men vem ska utföra det? Hur ska detta se ut egentligen? Ett område där vi läkare inte alls känner oss hemma och heller oftast inte vill medverka, som jag ser det. Det skulle en utredning behöva fundera på. Sen är det många som säger att vi ska inte ha en utredning för det första steget i en lagstiftning. Ja, men då kanske lagstiftningen kan klarlägga att det här ska inte förekomma. Det kan också bli följden.
Ja, visst. Oh ja.
Så att det var ungefär det jag ville säga.
Det tycker jag är ett väldigt bra slutord. jag tackar dig för att du tog tid att komma hit idag. Jag tycker det har varit ett väldigt givande samtal. Och som sagt, vi kommer att spela lite av din musik också till det här programmet. Och jag hör av mig till dig när jag vet när programmet kommer att sändas. Mm. Och med det så ska jag göra en så kallad avannonsering och säga att ni har lyssnat på Lena Hjelmerus och Torsten Mossberg i en intensiv diskussion om etiska frågor i vården, framförallt om dödshjälp. Programmet har sänds på Tyres Radio 91,4 MHz. Och så här på radion brukar vi alltid säga på återhörande. Tack ska du ha.
Tack själv för att jag fick komma. Väldigt givande för mig.
Trasten slår och pojken slår för flickan, och seglan gör sitt sista slag innan han når sin säkra hamn. Och klockan slår, långt sedan hjärtat stannat, och lek med ord varar all sin tid. Den muntra leken, den sorgsna melodin, jag leker ordlycka och slår ett slag för glädjen. Ett hjärta stannar, men det stannar inte. En vacker dag, en sista dag för god. I you.